Det är torsdagen den 18 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det har nu gått över ett halvår sedan Hamas anfall mot Israel. Det som blev inledningen på det krig som pågått sedan dess. Israeliska styrkor har ju gått in i Gaza och vart som har varit egentligen skett i kriget har varit föremål för skilda versioner. Men det som verkar klart är att mycket stort antal dödsoffer har krävt, varav många är civila, och ett mycket stort antal civila har också fått fly. Israel säger sig haft stora framgångar i bekämpningen av terrorgruppen Hamas, men ännu efter ett halvår pågår alltså ännu strider. Vad vet vi egentligen om det som verkligen har skett under de här drygt 6 månaderna? Vad vet vi om vad Israel gör för att besegra Hamas? Och vet vi om det kommer lyckas? Vad gör Hamas för att försvara sig och hur framgångsrikt har det varit? Och hur är det egentligen tillståndet för de miljoner civila som befinner sig i striderna? Det ska vi prata om idag och det är jag glad att hälsa mina 2 gäster välkomna. Aron Lund, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut och medarbetare vid Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och Anders Ekholm, överstelöjtnant och forskare vid Försvarshögskolan. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Hörrni, jag tänkte faktiskt börja med något så tråkigt som en metodfråga. Innan vi börjar prata om vad som faktiskt har hänt, då undrar jag så här, vad kan vi egentligen veta om det som händer? För jag tänker, det här är ju en pågående konflikt. Det är omfattande militära operationer i ett tättbebyggt område där journalister och andra aktörer har svårt att ta sig in och rapportera. Och det förekommer enorma mängder olika obekräftade uppgifter, rykten och propaganda. Aron, vad skulle du säga? Hur mycket kan vi egentligen säga säkert om det som har skett i det här kriget?
Ja, säkert kan man väl aldrig vara om någonting, men jag skulle säga att det finns både bättre och sämre förutsättningar beroende på vilken nivå man tittar på egentligen. Å ena sidan så är det ett krig som förs väldigt intensivt, som du säger, i ett tätbebyggt område och där journalister, opartiska journalister i alla fall, inte har tillträde som regel. Och det gör ju att det är väldigt svårt att veta vad som händer i de enskilda incidenterna. Vem sköt här? Vad hände där? Varför skedde det? Och så vidare. Det är ofta svårt att ta reda på. Samtidigt så kan man på det lite större, lite högre planet kan man se att det finns ju ändå det är ett litet område. Man har god luftbevakning, satellitbevakning och så vidare. Det finns massor med olika länder som spanar mot det här området på olika vis. Så att det finns ändå en... Det är svårt att dölja saker, om man säger så. Så att de större dragen tenderar att komma fram. Men sen kommer man till den allra högsta nivån, som är den politiska nivån. Och där är det plötsligt väldigt osäkert igen. För att där förs det väldigt mycket förhandlingar åt olika håll mellan Hamas och Israel och USA, Qatar, Saudiarabien och andra länder. Och inom Israel och inom den amerikanska administrationen, inom Hamas säkert också. Och allt det där är ju lite dunkel. Och det kan ju ofta vara mycket viktigare för krigsutgången än vad som händer på fältet.
Mm. Anders, vad säger du om källläget? Vilka svårigheter finns det för att tolka den informationen vi har om Gaza?
Ja, det läget är extremt komplicerat skulle jag säga. Även om jag håller med vad Aron säger, att det finns mycket teknisk bevakning och många som tittar på det här området, så skulle jag säga att det här kriget är ett typexempel på när det mediala svärdet har en vassare skärpa än vad det traditionella metallsvärdet, eller i det här fallet då som karaktäriseras av snarare av ett eldhandvapen kanske. Vad menar jag med det då? Jo, det avspeglar sig ju i media hela tiden och har gjort det ända sedan det här kriget igångsattes. Att olika versioner av sanningen och olika versioner av vad som egentligen sker spins ju oerhört effektivt och får en världsopinion att vackla fram och tillbaka. Likt en vindflöjel nästan emellanåt, beroende på vem som är duktigast på att spinna de här narrativen. Oavsett om de är sanna eller om de är falska eller rent av genererade, alltså helt tagna ur luften. Det tycker jag är verkligen ett kännetecken. Och de som är duktigast på det här skulle jag säga, det måste vi faktiskt ge dem, oavsett vad man tycker om det som sker. Här har ju Hamas varit väldigt duktiga. Alltså de är väldigt duktiga på att spinna det som händer och vända på saker och vrida på saker på ett sätt som ofta får sin motståndare att framstå på ett sätt som är minst sagt ofördelaktigt.
Om vi ska bakom de här narrativen och spinnen och så finns det ju ändå en verklighet som vi har att förhålla oss till. Om vi ska prata lite om den och övergå till själva kriget.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Anders, om vi börjar med Israel, när de gick in i Gaza, vad vet vi om deras konkreta mål? Vad var det man ville åstadkomma och hur planerade man att göra det, om det går att ta någorlunda kortfattat?
Ja, omedelbart till följd av den 7 oktober så var det ju inledningsvis en försvarsoperation som handlade om att få bort alla de terrorceller och terrorister som hade infiltrerat den här delen av Israel. Vi pratar om allt ifrån den här Nova-musikfestivalen till de här kibbutzerna som ligger som ett pärlband längs Gaza i nordsydlig riktning. Det handlade ju först om att ta bort det omedelbara hotet, alltså de som fortfarande fanns och härjade i det här området. När man hade lyckats med det sen, då uttalade man ju ganska snabbt att nu kommer det här att följa en operation, nu är det krig så att säga, och det här kriget ska vi vinna. Målsättningarna med det här kriget är för det första att förgöra Hamas. Och det var väl kanske mer ett känslomässigt mål skulle jag säga. Ganska så snart så började man ju uttrycka sig i andra ord och säga att det handlade om att nedmontera Hamas militära förmåga och deras förmåga att styra inom Gaza, i syfte att säkerställa att det här inte kan hända några framtida generationer. Barn och barnbarn ska inte gå med den här oron att det här kan ske igen. Givet att Hamas har ju utfäst väldigt snabbt att vi kommer göra om det här så fort vi får möjligheten. Så att det ena målet var ju att förgöra Hamas, men då lite mer sofistikerat uttryckt efter en stund. Det andra högst givna målet var ju att frita gisslan. Inledningsvis var ju de här ganska, i förhållande till varandra, odramatiska. Men efterhand som tiden har gått under det här kriget så har det ju uppstått spänningar mellan de här två målsättningarna.
Mm. Okej, vad säger du Aron? Israels mål och hur de har uttalats och hur de har förändrats under tidens gång. Vad finns det att säga om det?
Ja, nej, men jag håller med Anders, men jag tror att det finns ett viktigt mål också som man diskuterade i mer allmänna termer i början, är ju att på något vis återupprätta Israels avskräckningsförmåga, eller det man upplever, hur det borde fungera. Så att
som inte hade fungerat 7 oktober?
Uppenbarligen inte. Och sen också förmågan att avskräcka attacker från till exempel Libanon eller Irans verksamhet i regionen mer generellt. Allt det där hänger ihop. Hur trovärdigt är Israel? Hur hårt svarar man på angrepp och sådana saker? Så det fanns ju en demonstrationseffekt man ville uppnå också. Man ville visa, så här hårt slår vi till om ni angriper oss. Och det här var ju det hårdaste, svåraste, blodigaste angreppet Israel hade utsatts för sen de stora krigen på 60-70-talet. Så det tror jag är en viktig detalj också. Det är ju mer ett abstrakt mål. Det handlar om att få en motståndare att tänka på ett visst sätt. Så det är svårt att mäta, va? Men sen tror jag att det är viktigt att förstå också att dels finns det spänningar mellan de här olika målen, men det finns också en oklarhet i det här som har att göra med att Israel inte riktigt har formulerat sina mål och ingen långsiktig strategi. Vad ska hända med Gaza sen? Vem ska styra och så vidare? Man säger väldigt mycket, vad vill vi inte? Vi vill inte att det ska vara Hamas, vi vill inte att det ska vara palestinska myndigheten, vi vill inte det ena och vi vill inte det fjärde och det andra. Men vad man vill är svårare att komma fram till. Dels är det väl en fråga, man vill inte låsa fast sig mer än nödvändigt. Det har man ju redan gjort med det här uttalandet om att man ska förstöra Hamas, och det är problematiskt nu. Och vill man inte skapa fler sådana låsningar? Men det andra är nog att man vet inte riktigt, och det finns en klar spänning mellan så att säga mer pragmatiska delar av det israeliska politiska och militära etablissemanget som ser att man behöver realistiska målsättningar. Det måste vid något tillfälle måste man kunna hissa flaggan och säga vi vann, tack så mycket, hej och adjö. Och mer hårdföra krafter då, som också sitter i regeringen och hindrar Netanyahu till exempel från att säga det. Och det är väldigt oklart.
Anders, skapar det här problem för Israel att målet så småningom blir mer diffust kanske, att man inte riktigt vet när man har vunnit eller när man har förlorat eller när kriget är över så att säga?
Absolut, det här är ju ett stort problem, och det här har man ju mötts av tidigare, inte minst 2006, andra Libanonkriget, när man inte så att säga lyckades infria i handling det som man hade anslagit i ord, mycket på grund av omvärldens påverkan. Men om vi åter till Gaza-kriget så att säga, att om jag ska översätta den målsättningen som man slog an i militär handling, då innebär den för mig rent praktiskt att då måste jag vända upp och ner på varenda kvadratdecimeter av det här området. Jag måste ta bort allting som kan användas med ett militärt syfte. Tunnlar, förvaringsplatser, framförallt avskjutningsplatser och andra sätt att kanske förflytta sig dolt, att använda sambandsmedel i andra syften än rent fredliga och så vidare. Det blir oerhört komplicerat på det viset.
Aron?
Ja, och man ser ju också att en stor kontrovers mellan Israel och USA har varit hur Israel ska fortsätta gå in i det sista området man inte angripit, den Rafa, vid gränsen där nu lever 1,5 miljoner palestinier.
Längst ner i söder mot Egypten.
Precis, exakt. Exakt. Och USA har ju då varnat för att det här, det går, vi kan liksom inte tillåta det för det är så sårbara människor där, ni måste ha en plan för hur det här ska lösas, och Israel har hittills inte presterat någon sån plan. Och man har heller inte tagit några konkreta steg i riktning mot en sån operation. Och det är ju intressant att Netanyahu fortsätter upprepa det så fort han kan, och särskilt när USA har sagt att man inte vill se en sån operation, då ska han snabbt ut och säga det i medierna av politiska skäl så att säga. Så man har den här ständiga spänningen mellan, man har skapat sig målet vi ska krossa Hamas, och då följer en massa saker av det som Netanyahu måste hålla fast vid. Och så gör man inte riktigt det i praktiken, och då måste man hantera det på något vis.
Anders?
Och det här är ju lite grann ett problem, det vi ser nu, om jag replikerar eller fortsätter på det Aron pratar om, just med Rafa och den, liksom den södraste delen längs gränsen till Egypten. Varför man står i den problematiken just nu? Det är ju ett utslag av att politikerna inte ville lyssna på den israeliska försvarsmakten när de skulle igångsätta operationen. Den israeliska försvarsmakten ville börja med Rafa och det området, och det är naturligt ur militär logik också, att man börjar med att forma stridsrummet och i det här fallet att skära av motståndaren ifrån en möjlig väg där man kan tillföra resurser och tillföra styrka och omfördela resurser. När det gäller det andra, att infria det här målet i någon slags mätbarhet som Aron var inne på tidigare, så tror jag Man behöver nog å ena sidan kanske få tag i Yahya Sinwar eller någon liknande, och sen så får man kära och fjädra honom och visa upp honom längs gatorna i Israel. Det kanske är det ena. Det andra är nog helt enkelt att man måste kunna visa upp gisslan oavsett om de lever eller inte.
Om vi talar rent militära, du var inne på det lite, men vad det här handlar om, så att bara så att jag förstår det, när en reguljär krigsmakt strider mot militanter i så här område, det innebär alltså att man går från hus till hus, från kvarter till kvarter, och ser till att här finns inga fiender kvar, här finns inga vapen kvar, här finns inga tunnlar kvar eller annan infrastruktur som skulle kunna underlätta ifall fienden kom tillbaka. Det är den nivån vi pratar om, bara så vi förstår förutsättningarna.
Ja, just nu är det för att om vi talar med svensk tabulatur, då brukar vi prata om att vi börjar med att genomsöka och ut efter det du pratar om här. Och när vi får stridskontakt, som vi säger, då övergår man till att rensa. Alltså en mer aktiv och med vapeninsats med det syfte som du nyss beskrev. Det som är skillnaden här mot hur vi i västvärlden ofta, vi vill ju ofta se på saker och ting liksom i idealmodeller. Israelerna brukar kunna se på saker annorlunda, och det har vi även sett i det här fallet. Att man går in även i den här miljön från ett multidirectional eller från flera riktningar. Alltså det är en helt annan filosofi bakom det här. Där det handlar om att jag höll på att säga skapa ett djup, men att skapa ett djup genom att man successivt drar åt en strypsnara runt halsen på motståndaren och begränsar motståndarens handlingsfrihet. Och det här, det är ju en komplicerad operation redan från början, och det här är ju ett sätt som gör att man kan sätta än mer press på en motståndare som annars, likt uttrycket, som en räv kan slinka ur näven hela tiden och bara backa successivt och bara dra sig undan.
Aron, om vi tittar på den andra sidan då, Hamas då, som har Gaza som basområde, vad har de uttalat, om vi börjar med liksom den politiska retoriska nivån, vad har de sagt sig vilja åstadkomma under det här kriget?
Ja, alltså hur Hamas synvinkel så är det här en defensiv del av kriget man är inne i nu. Nu ska man bara överleva. Det man ville åstadkomma var 7 oktober-attacken och ta gisslan och tvinga fram eftergifter. Sen finns det ju underliggande motiv. Att man till exempel, det är ingen som vet exakt vad det är, men exempelvis så har man nu åtminstone tillfälligt blockerat förhandlingen om normalisering mellan Israel och Saudiarabien. Man har satt ett ordentligt skott i knäna på palestinska myndigheten som framstår som helt meningslös i det här läget. Och med Abbas som är mycket gammal och sjuklig och sådär. Och när han en vacker dag lämnar banan på ett eller annat sätt, så är frågan vem är nu huvudkraften i palestinsk politik. Och Hamas står ju ganska väl positionerade, för allt handlar om Hamas just nu. Så det finns sådana kalkyler, politiska långsiktiga kalkyler tror jag. Men det, i dagsläget så är det bara en fråga om att överleva på något vis. Och bara man gör det så kan man nog utropa seger så att säga.
Anders, håller med, Hamas kan, om de gräver ner sig och gömmer sig men de bara överlever, så talar politiken för dem, kan man resonera så?
Ja, det kan man nog göra. Jag ska säga att Hamas har två stycken kraftkällor i det här kriget. Alltså två saker som är deras huvudsakliga, som de drar sin kraft ifrån. Det ena är ju tid. Att de har inget bråttom. Och det har ju, det framstår ju, påstår jag, ganska tydligt att man är ju inte intresserad av att få ett slut på det här. Det förefaller för mig ganska troligt. Sen är det många som diskuterar att det kanske inte heller Benjamin Netanyahu vill heller, med hänsyn till politisk överlevnad och så vidare. Men tid är den ena. Att så att säga blöda motståndaren så länge som möjligt. Och i det här fallet kanske det inte främst handlar om att blöda motståndaren, utan det handlar om att under en längre tid använda det vi militärt kallar reflexiv kontroll. Det vill säga att provocera en motståndare in i situationer där motståndaren utför handlingar som framstår rent ut sagt vidriga i omvärldens ögon. Och det har man ju gjort oerhört effektivt. Och fortsätter man att göra det här och så att säga spinner sin tillgång med å ena sidan tiden och å andra sidan våran, allas våran, vi som tittar på media och skapar media, våran benägenhet att följa och liksom spela dem i händerna, då kan det här fortsätta länge tror jag.
Tillförs Hamas vapen, ammunition eller annan material utifrån just nu, eller får man arbeta med det man har så att säga?
Oerhört svårt att svara på, men jag tror återigen in på det som Aron pratade om tidigare, att det finns många som tittar på den här regionen, så att någon smuggling kan det säkert förekomma, men jag tror att det är ganska svårt i nuläget att smuggla in mer.
Ja, men jag tror samma sak. Det har ju varit via tunnlar och liknande under gränsen mot Egypten. Det har varit lite grann med fartyg och sådär tidigare. Men det måste ju vara oerhört svårt i dagsläget. Sen tror jag att man kan finnas en viss tillförsel till Hamas-celler och islamiska jihad och liknande på Västbanken till exempel, där man har hoppats på att få dra igång ett parallellt uppror. Det har man inte lyckats med ännu, men den typen av saker händer säkert.
Vet man vilka inom Hamas, eller kan man skilja Hamas militära delar eller militanter från civilbefolkningen alltid? Eller hur funkar det?
Ja, man och man så att säga. Hamas har nog koll. Genom ett bombsikte över horisonten så är det svårare tror jag. Men det är också en fråga om hur man strider. Det är ett krig som, det har varit otroligt blodigt. Och jag tror att vi talade om strid i bebyggelse och i tät befolkat område och så vidare tidigare. Och det är ju det som händer i någon mening. Men det är också uppenbarligen så att man, det är ju sällan den här krigsfilmsstriden man ser. Det är inte att man springer runt i hus och jagar varandra i rummen. Utan det är ofta så att man hittar ett hus, där finns det förmodligen Hamas, och smäller bort det med en bomb. Och det där är ju en krigföring som fungerar. Det är inte bara Israel som slåss, och USA har gjort det i Syrien, i Irak, mot islamiska staten och så vidare. Ryssland har gjort det och så vidare. Så att det får ju effekt, men det är ingen höjdare för civilbefolkningen.
Mm. Anders, vet vi Hamas förluster, hur stora är de och på vilket sätt?
Ja, enligt IDF eller enligt INSS, som är en forskningsinstitut som är kopplade till regeringen där nere i Israel, så ligger de på ungefär 12 000. Det är vad man påstår. Sen när det gäller civila så väljer man ju att inte vare sig bestrida eller bekräfta den siffran som Hamas själva lägger ut. Så att där kan jag inte uttala mig överhuvudtaget.
Men fråga till dig som officer, jag såg någonstans att en tredjedel av Hamas så att säga stridande skulle vara, alltså inte bara förluster utan rent av döda. Och då tänker jag liksom att sådana förluster klarar väl ingen krigsmakt egentligen. Det är ju extremt höga fatalities i så fall. Men då fick jag svar då på Twitter att ja, men du måste förstå att det här är en gerillagrupp som inte fungerar som vanliga krigsmakter. Hur ska man förstå det där? Liksom? Alltså, hur resilienta är man för förluster?
Troligen så ligger det väl ett visst uns av sanning i det som den här inlägget hade sagt. Jag tror att om man har en annan övertygelse om någonting, oavsett vad det är för någonting, där man kanske dessutom har liksom en religiös tilltro till att det dessutom kan finnas någonting ännu bättre efter det här livet som jag lever nu, då blir ju den parten blir ju närmast omöjlig att avskräcka.
Okej. Vi ska gå och prata till civilbefolkningen då, som alla vet utsätts för stora lidande förstås, som alltid i krig. Aron, enligt Hamas har över 30 000 människor dödats i kriget och de flesta civila. Är det siffror som även oberoende bedömare anser vara rimliga?
Finns det några oberoende bedömare här i frågan? Ja, alltså de där siffrorna är, det är Gazas hälsoministerium. Det är inte en renodlad Hamas-konstruktion så att säga, utan det är något man tog över 2006. Men det är klart att Hamas har den yttersta kontrollen och kan kunna hindra dem från att tala eller styra deras budskap i viss mån om man vill det. Det man ser är väl att den här myndigheten har i alla tidigare konflikter rapporterat siffror som har legat extremt nära det som FN sen genom andra utredningar kommer fram till, och extremt nära Israels siffror också. När Israel har presenterat egna siffror har det skilt på några hundra, liksom. Det har varit ett procenttal det handlat om. Är det annorlunda den här gången? Det vet vi inte. Det kan det vara för att det är en mycket större konflikt, det är högre insatser. Det är också så att hälsoministeriet som sådant har ju slagit sönder i väldigt hög grad, så de har inte samma metoder längre att arbeta med. Men hittills, jag menar, man ser USA använder de här siffrorna. Biden var ute tidigt och sa att han litar inte på Hamas-siffror och så vidare. Och sen fick han uppenbarligen ett antal memos tillskickade sig från State Department och underrättelsetjänsterna, för sen har han aldrig upprepat det. Och amerikanska tjänstemän, inklusive och Biden själv då, använder nu de här siffrorna och säger att det är någonstans i den här och den. Det kan vara högre, det kan vara lägre. Och tittar man på vad Israel själva säger, så talar man om att man har 2/3 civila och 1/3 terrorister, då säger Israel, som dödas. Och man har nu sagt, du nämnde siffran 12 000, jag har sett siffran 13 000 tror jag Netanyahu, så har vi något tillfälle för några månader sedan. Och matematiken är ju ganska enkel, det blir 39 000. Mm. Så att det är någonstans där är det nog. Det är nog obestridigt.
Anders, stora antalet civila dödsoffer, är det någonting att säga, som man får räkna med i den här typen av krig, eller hur ska man tänka kring det?
Ja, det går ju naturligtvis inte, det smärtar mig oerhört att säga någonting sånt, att det är någonting man skulle räkna med.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja, absolut, jag förstår vad du menar, men ger sig hän för att sätta tryck på en sån här typ av fiende för att den inte bara ska kunna dyka upp, skjuta sitt raketgevär eller avlossa sin sprängladdning och sedan smita. Vi pratar ju om tidsluckor på bara några få sekunder man har på sig från man upptäcker en sån här fiende, om man nu ska bekämpa med kinetisk energi, alltså med vapen som vi skjuter på, antingen direkt eller indirekt. Då kommer ju möjligheterna att reflektera över hur den här händelsen kommer att resultera. De möjligheterna blir ju extremt små. Alltså det utrymmet för misstag och misstolkning, missbedömning blir ju jättestora. Eftersom tidsfaktorn är så tajt hela tiden. Det handlar ju hela tiden om sekundbeslut som man måste ta. Och då naturligtvis, jag ser det som en naturlig men fruktansvärt tragisk utkomst många gånger.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
För de övriga civila i Gaza bor över 2 miljoner människor. Aron, finns det överhuvudtaget något så att säga normalt liv i Gaza just nu, eller är alla på flykt? Sover alla så att säga på nya ställen? Eller kan du försöka beskriva läget, vad vi vet?
Det finns absolut inget normalt liv för någon i Gaza just nu. Alla är inte på flykt, men ungefär 75%, 3/4 är det. Och det är i princip de människor som redan bodde längst ner vid gränsen som inte är på flykt då. Och de människorna har ju å andra sidan fått 1 miljon nya grannar som sover på gator och i skolor och överallt. Samhällslivet som sådant är ju sönderslaget. Det finns inga fungerande sjukhus, eller det finns fungerande sjukhus, men inte fullt fungerande sjukhus. Det finns skolsystemet är ju UNRWA, den här biståndsorganisationen. Det fungerar inte heller, för det alla skolor och liknande används ju av internflyktingar. Matpriser har gått rätt upp. Det är en svår svältkatastrof på gång här nu.
Har folk tillräckligt att äta?
Nej, absolut inte. Det är ju ett av de stora problemen här. Och det där är ju delvis en effekt av kriget som sådant. Man måste ju förstå att Gazaremsan är ett extremt speciellt område. Det är redan före kriget så var den ju helt och hållet biståndsberoende i princip. 85% av befolkningen eller något liknande levde på bistånd i någon form. Och samhället, alltså sociala reningsverk och skolor som sagt, sjukvård, allt det där är biståndsdrivet. Och när biståndet inte kommer in nu i en konfliktsituation där de här grejerna behövs mer än någonsin, så är ju problemen oerhörda. Och till saken hör ju då att Israel har haft hårda restriktioner mot hur mycket bistånd man släpper in. I början, ingenting. Och sen nu mer och mer under amerikanska påtryckningar. Men det är fortfarande, man brukar tala om att det kom 500 lastbilar med bistånd. Det är ett ganska klumpigt mått, va? Men något sånt. Före konflikten. Och sen har siffran legat på sådär, först ingenting och sen 50 och sen 100 och sådär. Och nu är man uppe i 300, har man talat om lite då och då. Men det är liksom, det är mycket lägre än när man inte hade en konflikt där 3/4 av befolkningen var på flykt. Så att FN och de olika organ som används för att klassa svältkatastrofer och liknande, det är en hemskt specialiserad vetenskap, talar om att det här är den mest dramatiska liksom kollapsen ner i svält på samhällsnivå man har sett någonsin, som man började göra sådana här mätningar för 20 år sedan. Och det innebär ju inte att Gaza kommer bli den största, liksom, högsta dödstalen i svältkatastrofens historia, för det bor bara 2 miljoner människor där. Men vi har redan exempel på svältdödsfall. Det börjar ju med de som inte kan tillgodose sig all näring, barn, sjuka, gamla och så vidare. Och det som hindrar FN-systemet från att uttala att det här är en fullskalig svältkatastrof, det är bara att man har inte information. Man kan inte gå in och mäta hur många av barn som dör, för det finns ingen tillgång till det.
Mm. Lite information till lyssnarna som jag snabbt googlade fram här. I Gaza så bor det alltså över 8000 personer per kvadratkilometer. Vi kan jämföra Sveriges mest tättbefolkade kommun, jag tror det är Sundbyberg, ni vet, lilla Sundbyberg, där bor det 5000 per kvadratkilometer. Och det är alltså då sammanlagt över 2 miljoner människor som bor i väldigt täta Sundbyberg helt enkelt. Alltså det finns inte så mycket extra yta om man ska säga så. Jaha, en oerhört dyster situation alltså. Vi ska snart börja runda av, men jag måste också fråga, vad är det som kommer hända? Vad är det som ligger i korten? Anders, om du börjar, vad kan vi förvänta oss sker härnäst, ifall du får spekulera?
Ja, om vi kopplar tillbaks till begreppet avskräckning, alltså en av de tre delarna i Israels försvarsankare, eller deras försvarskoncept. Aron var inne på det precis i början här. Traditionellt sett och enligt gängse militär teori, strategisk teori, så kräver ju avskräckning inte bara att man säger någonting, utan man måste ju backa det i handling för att det här ska vara trovärdigt på något som helst vis. Och i svallvågorna av den här attacken från Iran, där man gjorde någonting som vi aldrig har sett förut, och så tror jag att någonting kommer att hända från Israels sida. Man säger ju det själv, att man har förberett sig för att svara på något sätt, trots att västvärldens ledare naturligtvis har ju förbehåll mot det här, för man är ju livrädd för eskalation. Någonting tror jag att vi kommer se. Och om det ska undvikas, vilket jag tror tyvärr är svårt att undvika i sig, men om vi leker med den tanken, Då tror jag att då måste nog omvärlden på något sätt hjälpa till att sätta tillräcklig press, till exempel på Hamas, för att göra eftergifter som Israel kan kanske inte använda som en trofé för att fullt återställa avskräckning, men som ändå kan vara ett fullgott byte. För det här.
Det du säger nu, det är ju lite det Aron pratar om, det här politiska spelet vi inte ser. Vi vet ju att det förekommer ju diplomatiska kontakter, ja, backchannels och så vidare hela tiden. Är det så att säga inom det spelet vi kommer kunna se att det här löses ut på något sätt så till slut, eller vad tror du, Aron?
Jag tror inte att man ska stirra sig blind på att det här kommer att lösa sig heller. Det är ganska många konflikter får ju aldrig någon lösning, utan det bara lagras på med nya problem och sen vänder man blicken åt något annat håll till slut. Israel-Palestina-konflikten är ju ett typiskt exempel på det. Den har ju bara fortsatt och fortsatt i nya
former. Ja, men tänk dig det här fullskala kriget i Gaza.
Ja, precis. Men det kan gälla även det. Va? Att, naturligtvis kommer stridigheterna mattas av så småningom på ett eller annat sätt. Men det talas mycket om så här, vilket är dagen efter-scenariot, vem ska ta över och så vidare. Ja, ett dagen efter scenario är att det inte blir någon dagen efter. Ingen tar över. Eller att vissa delar kanske styrs av Israel, vissa delar styrs av någon palestinsk gruppering, eller att man kanske får in internationell trupp eller egyptisk trupp i något område. Det går att tänka sig alla möjliga lösningar, men det är svårt att se hur man ur den här soppan ska kunna bygga en fungerande ordning. Givet att alla sidor säger bara nej till allting just nu.
Mm. Ytterligare fråga till Anders. Israels krigsmakt består ju till stor del, som vi vet, av värnpliktiga, och nu är ju flera 100 000 mobiliserade. Hur länge kan Israel upprätthålla den typen av mobiliserad stridskrafter utan att det liksom tar för mycket på landet? Finns det något att säga om det?
Alltså, Israel har en befolkning som är närmast identisk med Sverige. Vi pratar om ungefär 10 miljoner människor. Och lek med tanken då med att man har fullt påställd så att säga, då pratar vi om någonstans 450 uppemot kanske 500 000 för att det ska man ha klart för sig att det är fler som har ryckt in frivilligt än vad de här förbanden egentligen behöver på många håll. Exakt hur länge man klarar det, hur länge landet kan klara av det här med frånfälle av alla de här reservisterna som annars har helt vanliga andra civila jobb i vanliga fall som både driver landets ekonomi men även driver landets funktionalitet. Det är jättesvårt för mig att avgöra, men en av ledstjärnorna för Israel under de krigen man har bedrivit sedan 1948, just mot bakgrund av att man har en liten befolkning och en liten yta, har tidigare varit fattiga också. Det är att krigen måste vara korta. De måste avslutas snabbt. Så att det här är ju någonting som Israel aldrig har sett. Aldrig något motstycke till det här tidigare.
Jag har en fråga till er båda och det gäller hur man då som vanlig svensk nyhetskonsument ska tänka. För vi började med det oklara källläget. Vi har pratat en del om att här finns det starka politiska intressen av att sprida vissa narrativ och spinna på dem och så vidare. Hur skulle ni säga att man ska tänka för att så att säga få en så god förståelse och inte riskera att bli att någon spinner dig helt enkelt? Aron, om du börjar, hur ska man försöka... Ja, hur ska man faktagranska helt enkelt?
Nej, men ett kritiskt sinnelag är väl bra att ha i alla lägen och kanske särskilt i det här läget att man tittar på vad som kommer från de olika sidorna och så sätter man ett frågetecken efter det helt enkelt. Men jag skulle ändå säga att det finns en aktivister på bägge sidor är ju väldigt upprörda över all nyhetsrapportering för att den går inte exakt efter deras narrativ. Men jag skulle säga att vaskar man fram någon slags mittfåra i rapporteringen både i Sverige och internationellt så tycker jag att den är... Man täcker ganska mycket av det viktigaste. Sen är det ju en fråga om detaljer och så som blir fel och sådär. Och säkert vinklingar hit och dit. Va? Men mycket av det där är ju... Alltså den aktiva desinformationen tenderar ju att handla om enskilda händelser. Vem var ansvarig för den här massaken till exempel? Den typen av saker. Och sen kan det förstås vara större narrativ om vem är skyldig till det hela och på vilket sätt är det här någons fel och så vidare. Och det tycker jag oftast, det är ju en självgående process på något vis. Vi talade om svårigheterna i början här om att förstå vad som händer. Det är ju väldigt mycket så att i den här konflikten, mer än många andra, men i samhället i stort också, så är det ju väldigt mycket av en polarisering. Man går in i sin bubbla så lyssnar man bara på den sidan så att säga. Så att det man kan göra för att hjälpa sig själv ut ur den där bubblan, det är att aktivt ta in information från den andra sidan.
Anders, har du några råd till våra lyssnare hur man ska bli upplyst utan att bli spelad så att säga?
Nej, jag måste nog eka Aron där. Själv så tillbringar jag minst en timme om dagen, oftast lite mer, där jag tittar på de olika nyhetskällorna i regionen bara. Alltså balanserar ut israeliska källor mot exempelvis Al Jazeera eller liknande. Och det är ju även nyanser inom de här, precis som vi har varit inne på, naturligtvis. Men om du gör en sån sak och tittar på de här olika, bara för skojs skull någon gång, så kommer man rätt snabbt få se att det här är ju helt otroligt. Är det här samma händelse som vi tittar på överhuvudtaget? Så att diskrepanserna är ju enorma. Och ta del av flera källor helt enkelt och hela tiden ha med den här tanken i bakhuvudet. Vem är det som säger det här nu? Och vad kan de tänkas ha för vinning i det här? Det är väl ett budskap som jag skulle säga, och det gäller ju allting. Vare sig det är sociala media eller om det är vanlig media. För jag har sett exempel när vi har lite slagsida i Sverige också under perioder av det här kriget, när man känner att men nu behöver vi nog rikta upp lite mer till den här mittfåran som Aron pratade om.
Okej, det får bli slutord för idag. Det var det vi hann med. Stort tack Anders Ekholm, forskare på Försvarshögskolan, för att du kom hit. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och stort tack Aron Lund från FOI för att du kom hit.
Tack så mycket. Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag misstänker att det finns väldigt mycket tankar och skilda idéer om detta. Men också om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson och jag hoppas som ni vet att vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.